Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hörrni, det är dags för åsiktsmaskinen.
Hanna är
mitt i brinnande PMS, så det här kan gå hur som helst. Välkomna!
Välkomna ska ni vara, och jag har spilt en kesofläck på en svart klänning på mig, så jag är riktigt sur.
Jag vill att vi ska, att Jakob ska göra, eller vem det nu så klipper, att vi ska ha en åsiktsmaskinen. Det ska vara som en, och så vill jag att det ska vara sån här trollröst.
Ja, åsiktsmaskinen. Och så kanske ett maskineri som hörs i bakgrunden, ja. Typ så här knappar och sånt.
Åsiktsmaskinen.
Åsiktsmaskinen.
Vill du börja eller ska jag börja?
Jag kan börja. Mm. Folk som hyr ut sin lägenhet 2 veckor i juli när de är på semester.
Dö. Snåla jävel.
Alltså snåla jävel. Och vet du vad det är för folk också? Som har bostadsrätter på Söder eller till Vasastan.
Som att man ska vara glad för att man får lov.
Alltså bara, ja, är det någon som vill hyra min 2 på Åsögatan för 11 000 i månaden?
För att man ska finansiera deras semester då? Era rövhål.
Ja, vet du vad jag gör? Låna ut huset gratis. Då tycker jag fler fan bör göra också.
Jag älskar att låna ut. Jag, alltså,
och, du låter ju också ut lägenheter och grejer.
Ja, och vad heter det också att alltså även när jag inte hade pengar kunde jag låna, absolut, om det var så här, låna min lägenhet, någon släkting som kommer, kunde jag bo hos min syster. Alltså jag tycker det är så självklart.
Ja, det är så girigt.
Ja, och det är många som har pengar.
Ja, men det är ju det, det är ju det. Okej då, ifall det var liksom, alltså jag spottar keso över hela mig. Jag är så jävla irriterad. Varför köpte jag en keso? Okej, ifall man då är liksom undersköterska i Sundsvall och man vill få livet att gå ihop på något sätt.
Absolut.
Men det är de här bostadsrätterna som de är så jävla... Min etta i Årsta som jag har köpt för 5 miljoner. Vill någon? Ja.
Nej, jag håller med. Och återigen, man får väl slänga in en brasklapp då om man har jättedåligt med pengar och behöver. Men det är alltid så här, den som har mycket ska alltid ha mer.
Ja. Folk som ammar 2+ år.
Jag tycker ingenting.
Nej.
Alltså för jag tycker att det är upp till var och en. Jag blir jätteirriterad på, alltså det är, man kan aldrig göra rätt.
Nej.
Och jag kan säga, när jag bodde i Toronto var det väldigt mycket vanligare faktiskt att se äldre barn ammas än vad jag ser här i Sverige.
Mm.
Och då tänker jag också att så här, och är det för att man är hemmad? Alltså förstår du? Att man vill, men man slutar för att det finns något typ av tryck. Och det är ju jättesorgligt.
Ja.
Men du behöver inte amma en dropp om du vill, men amma tills de är 5 om du vill. Det är vad jag tycker.
Jag håller med. Sen är det ju jävligt jobbigt att amma, tycker jag.
Ja.
Så jag hade aldrig orkat. Så att jag kan vara lite så här, oj, imponerad av att de...
Nej men ja, det finns... Undra om det här, amning är en av de saker som jag är mest imponerad över. För att jag inte har gjort det. Och för att det är ett sånt otroligt... Det är ett heltidsjobb.
Men när de är 2 är det väl bara någon gång ibland, kan man tänka sig.
Ja, det är väl mer tröst och närhet kanske och så, en mysig stund. Det är inte för att de behöver, utan det är mer liksom närhet. Men heltidsjobbet som det är, och amma och redan ha heltidsamma och ha ett barn. Förstår du? Barn nummer 2, heltidsamma, barn nummer 2. Ni är hjältar.
Ja, verkligen.
Vad tycker ni om quarter life crisis? Jag älskar det. Det är nödvändigt.
Quarter life, är man 25 då?
Ja, eller? Det är ju den, som, den här krisen som vi gick igenom.
Ja, men åh, herregud. Åh, fy fan.
Den är så nödvändig.
Burr. Jag är också lite bakfull idag. Så det...
Hon har också skrivit hjälp.
Ja. Men jättenödvändigt. Bra. Ja. Positivt. Men alla bör ha en sån...
quarter life. För om den inte kommer när man är där, jag fick, det var väl min var väl vid 27 kanske eller något. Alltså det, som sagt, jag tycker hela...
Min var vid 24.
Jag skulle säga...
Och sen fick jag för sig till.
Mm. Jag fick, mådde dåligt mellan 20 och 30 och riktigt sådär. Så att egentligen var väl det, min var väldigt lång.
Mm.
Men sen så var det väl peak kanske vid 27-28.
Mm.
Men det blev ju så mycket bättre efter.
Mm.
Det är verkligen ett stort steg man tar där efter den krisen, om man går igenom den. Man landar lite mer.
Man landar på båda fötterna och man förstår ju sig själv på ett annat sätt. Helt, det är som att den där krisen får en, man är barn, sen blir man vuxen, mycket som händer hela tiden, och sen helt plötsligt kommer livet som en knytnäv i ansiktet. Och man börjar fundera på varför mår jag som jag mår och vem är jag? Och så tvingas man stanna upp, för att det går inte att bara köra på.
Nej.
Så att nödvändigt, och det kommer bli bättre, vi lovar. Mm. Vi lovar. Sen kommer man krisa lite titt som tätt, men då har man gått igenom det värsta. Så ja, då vet man lite andra verktyg.
Precis, första krisen. Och jag tror att...
First cut is the deepest.
Ja. Om man inte har haft den där quarter life crisis, då blir nästa kris då den som vi är inne i nu, du och jag då. Midlife crisis. Jag tror att den blir ännu mer brutal.
För man har aldrig frågasatt någonting. Nej. Nu är man ändå ganska van om att hålla på med det här.
Ja, håller verkligen med. Ja. Så grattis till quarter life crisis. Syns på andra sidan. Woo!
You go, girl.
Du, Hanna.
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp.
Ja.
Skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera.
Nej.
Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen, och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger, eller du vet, så bra produktutvecklare. Alltså, det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Kredd till er som jobbar på Tradera, om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar, för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya eras. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs, och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne. Det är
estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi... Du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som... Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använde jag ju också silver. Det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här soft då. Heal och volume. Så att din och min finns ju då, soft och volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beauty bag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila. Nu här är en som jag och Nia kommer börja bråka om, tror jag. För det gör vi alltid. Vad tycker ni om botox, fillers och andra skönhetsingrepp?
Jag tycker jättemycket. Men jag tycker inte så mycket. Nu vill jag säga. Jag tycker jättemycket om det. Men
du tycker om det? Nej, du tycker
jag
saker
tycker
om.
Saker om det. Men jag tycker ingenting om er som utövare.
Er. Ja, jo, men jag menar, det är alltid som att så här, Hanna håller på med skönhetsoperationer. Det är som att du tror liksom, att jag målas upp som att jag är liksom kattkvinna.
Du vet väl att när man väl har börjat med ingrepp så förminskar man hela tiden steget mot att också göra en skönhetsoperation.
Det kommer väl komma.
Ja. Och var ska jag börja någonstans? Alltså utseende, att se bra ut, det är ett kapital som man kan omvandla till att bli mer framgångsrik. Alltså det vi matas med hela tiden. Så att jag vill ju också vara snygg. Och så att
du blir stressad då av att jag
blir så jävla snygg hela tiden. Absolut. Nej. Jag tror alltid att jag hamnar i frågan varför får inte jag åldras? Varför måste jag alltid bli snyggare? För jag tror ju inte heller att alla som gör skönhetsingrepp gör det för att de är osäkra. Nej. Utan det finns nästan mer som att jag borde bli snyggare. Mm. Inte att man är osäker. Kan jag bli snyggare så borde jag bli snyggare. För det är liksom vägen. Jag tror
om
att
möjligheten finns, då måste jag väl ta den? Ja. Eller? Ja. Det är väl så man tänker.
För eftersom allting handlar om att vara snygg. Och jag tycker det är väldigt intressant som till exempel då Generation Z, som då ska vara en woke generation. Det finns ju inga som gör så mycket unga som gör så mycket skönhetsingrepp som nu. Och det har ju med att det har normaliserats, tillgängligheten har ökat och att vi ser bilder på oss själva hela tiden.
Ja, det är det jag tänkte säga. Det är väl det som är.
Men det är de tre saker som man vet. Och det är ju så intressant då att då de här woke kidsen, här har det blivit en liksom, det blir som nästan en liten glitch. För det finns ju ingenting som, alltså kärnan av skönhetsindustrin är ju, alltså det är rasism, sexism, alltså det är så kapitalism.
Pengarna hamnar ju i fickan på vidriga människor som skor sig på.
Som skor sig på att skönhetshetsen. Precis. Och en av de största botoxmärkena började ju liksom marknadsföra sig mot åldrarna 20-30. Och då, om jag återgår tillbaka till mig själv, så tror jag att för mig är det så viktigt att sätta gränsen någonstans mot utseendefixeringen. Jag har också två döttrar.
Men du gör ju jättedyra massa ansiktsbehandlingar.
Ja, men det är ju, alltså det går inte ändå jämfört, för det är ju också mysigt.
Nej, men jag undrar bara, och liksom, vart, det där drar du gränsen då?
För att det är också, jag blir inte, alltså det finns ingenting som säger att jag ska, alltså som botox, det är ju ett plåster på att man inte får åldras till exempel. Att gå på diet, det är fettfobi. Alltså, medans att jag går och pratar med liksom min, vad heter, hudterapeut och ligger där och hon säger gulliga saker till mig. Och
jag är min botoxläkare också.
Ja, men ja, fast hon säger också att du har en arg rynka som du borde ta bort.
Jo, men
och säger att du borde testa.
Och din skönhet, hon säger också så här: oj, vilket glow du vill. Åh, det stramar åt. Ja. Åh, vad vill du med ansiktsbehandlingar också? Ja, då kan du ta en massage istället.
Ja,
då.
Men alltså, jag tycker jättemysigt. Men jag skulle likställa det med en massage.
Ja, men vadå, du säger till mig så här, kolla, jag behöver inte sånt smink, jag har sånt glow.
Ja, men jag tycker att det är härligt.
Jo, alltså, men, så,
men jag åldras ju.
Ja, ja, ja. Mm.
Det har ingenting med... Det handlar ju mer om att jag känner mig så här... Jag orkar till exempel kast på... Och,
jag tycker bara att det är lite höga hästar här ibland.
Ja, men jag tycker att, jag är stolt över mina... När det kommer till det här, jag är, tycker också att det är, så här, det är någonting som jag tror jag... Det ligger, och det är främst för mig själv, att jag sätter gränsen. Absolut höga hästar. Men jag tycker att... Så här, jag brukar säga till Johan... Om jag säger, jag brukar säga till honom så här. Om jag får för mig att göra någonting. Säg först till mig att jag ska lägga de 5000 på terapi först.
Mm.
På riktigt.
Mm. För alla som gör behöver terapi.
Nej, men jag kanske skulle. Alltså för det handlar ju om att jag hamnar i någon dålig spiral. Att jag inte så här, jag får inte bli gammal. Jag får inte se ut så här.
Mm.
Och jag har döttrar. Om jag inte kan tycka om mig själv för den jag åldras. Då har jag liksom... Då, hur ska jag kunna liksom säga till dem att de ska göra det?
Mm.
Att de ska tycka om sig själv. Men jag själv inte kan riktigt. Det är också en jätteviktig
del. Och det är gränsen för dig går där vid botox? Typ.
Nej, men det här är, alltså skönhetsingrepp. Alltså absolut. Botox, fillers att ändra på så pass mycket. Så här, att jag ska försöka hela tiden nå upp till någon annan. Liksom. Jag duger inte som jag är.
Mm. Hår?
Hår. Ja, jag, som för mig då, som har löshår. Ja, jag har också varit utan hår och vet att det också går bra.
Mm.
Har alltid haft långt hår.
Nagla. Jag funderar bara vart gränsen går.
För att inget av det är feminism. Om det är så många som säger, det är self-care. Inget av det här. Hudvård, alltså, vi kan är inte self-care. Alltså lägga jättemycket pengar på hudvård. Det är inte helt för
smink.
Men jag tror att...
Men man kan göra saker. Det går ju, jag tycker bara att det går att problematisera väldigt mycket. Och jag har inte dragit någon gräns riktigt för mig själv.
Och jag ville bara säga det. Att återigen... Jag tycker inte att ni är dåliga mammor, ni som, gör, som har barn, döttrar och gör botox. Eller, för att jag tror det handlar mer om att man drar gränsen för sig själv. Jag tror att din gräns är inte dragen på det sättet. Du tänker inte på det lika mycket som jag tänker på det, om jag ska vara ärlig. Jag tänker på det jättemycket.
Jag tänker inte, det bara sker.
Ja.
Precis som att det sker att jag går och köper ett par skor. Mm. Eller liksom.
Det är normaliseringen. Mm. Och jag vill inte normalisera det så. För att det man också har sett är ju att Det är beroende framkallande. Folk som börjar göra fillers och botox, de slutar inte.
Nej.
Statistiskt så slutar man inte. Så man skapar ju... Och man
förändrar... Men så är det ju med naglar och hår också. Det är svårt att sluta.
Men man förändrar ju också... Det var ju lite som när man gjorde såna ögonfransförlängningar.
Mm.
Att man så här, man ser ju till slut inte heller hur det ser ut. Nej. För att man förändrar någonting i ansikt. Alltså,
så går man runt med två kvastar på
det var ju så det var. Och ingen ser till en.
Nej, får säga till mig när jag börjar se ut som kattkvinnan då.
Vad lätt det kommer vara. Men vad tycker du då?
Nej men jag håller ju med. Alltså jag håller också, vad tycker jag om fillers och botox? Alltså jag tycker att det är väl inte bra på något sätt.
Man ska ju inte straffa individen, det är det jag menar.
Nej, men jag tycker det är väl inte, det är inte bra på något sätt. Jag tycker inte att det är feminism, jag tycker inte att det är self-care. Men jag tycker att det är mycket som vi gör. Jag har lite svårt att se skillnad på liksom att lägga pengar på microneedling, eller vad heter det? Nej, vad heter det? Mikro. Ja. Och liksom den typen av grejer, alltså fler tusen på det och att göra botox. Alltså vad, ja. Men jag har ingenting mer att säga. Jag tycker, alltså jag vill inte heller prata för mycket, för jag vill inte att någon ska bli influerad liksom att göra.
För då tycker jag vi ska prata om... Vi fick också in en fråga, så här, vad tycker ni om influencers som inte berättar om sina ingrepp? Mm. Och det är just därför. Det är väl jättesvårt, för jag tror de flesta vill ju inte influera.
Nej. Jag tycker att det är viktigt när jag pratar om typ hudvård.
Mm.
Då kan jag tycka, för jag vill inte lura någon. Ifall någon säger, åh gud, Hanna har inga rynkor i panna. Eller vad det nu kan vara.
Fattar.
Då kan jag tycka, okej, fast det är inte det här märket som har gjort det.
Nej.
Det är att jag gör botox. Mm. Alltså typ sånt.
Ja.
Men sen så känner jag att jag inte vill prata för mycket om det.
Nej.
För att jag vill inte normalisera det.
Nej. Fattar.
Men samtidigt vill jag inte heller vara oärlig. Alltså det är ju det där. Så jag förstår ju influencers som inte berättar.
Mm.
Men jag tycker också, ifall man ska berätta så kan man ju berätta det.
Alltså jag tycker så här, om någon frågar så säger man ja.
Ja.
Man behöver inte heller så här, du har ju ingen skyldighet att basunera ut det varje gång.
Nej.
Men om någon frågar, har du gjort botox? Ja, det har jag.
Ja, alltså, precis.
Mm.
Och ifall jag ska prata om hud.
Ja.
Alltså för det är ju helt sjukt. Det kan ju väl kanske störa mig på när man ser vissa influencers prata om liksom.
Mm.
Som är beauty-influencers. Jag vet, jag ser att de har gjort fillers. Ja. Eller jag ser liksom. och så nämns det inte, och så blir man lite så här, men nu säljer ni på massa produkter som folk tror ska göra någonting som det inte kommer att göra. Alltså då kommer det inte se ut som er, för att ni har ju lagt tusentals kronor på Profilo, eller vad det kan vara för annan grej de håller på med.
Just det.
Åsiktsmaskin.
Vi har fått mer om influencers. Ja. Alltså, så här.
Jättemycket om influencers har jag fått.
Ja, vad tycker ni om influencerbranschen i stort? Jag hängde ju med influencers igår.
Mm.
Jag var på ett event hos Frida Lund, vår kompis då, som också är influencer, mat-influencer. Eller man ska säga, vin.
Lifestyle.
Ja. Och där var bland annat en tjej som heter Angelica Pictures.
Ja.
Fan vad underbar.
Ah.
Alltså en toka. Så jävla kul och knäpp. Och så här, jag är ju såklart att jag har sett hennes Instagram. Ah. I liksom min, jag har inte följt henne, nu gör jag det då. Men jag har liksom sett och tänkt så här, att hon har otrolig estetik. Mm. Alltså jättebra.
Alltid
på.
Alltid jättevackert. Just det. Det är hon som har byggt det här fina huset nu.
Ja, men hon är ju så fint. Och då var det bara lite, slog mig bara så här att hon sa ju det själv. Alltså när man träffade henne, bara så här, wow, vilken knäppis. Alltså att hon var jättehög, alltså bara positivt. Så sa hon det också, så här, folk tror ju eftersom att jag är så estetiskt lagd och liksom så ljuv på min insats, alltså att jag skulle vara, alltså att det skulle spegla min personlighet. Sofia Wood vittnade om samma sak.
Ja, för jag tänkte precis på Sofia nu, för att hon kan ju få en sån otrolig, så här, att det blir så präktigt.
Mm.
Men det är det som är så hemskt med sociala medier, att det blir ju oftast att man väljer en väg.
Mm.
Man kan liksom inte spreta all over the place. Och framförallt om man är lite mer estetiskt lagd, så kan det ju verkligen på bild se så. Alltså det kan ju se så perfekt ut då.
Ja, verkligen.
Men man, det är omöjligt att en hel person ska komma fram.
Ja. Och nu var ju för sig frågan så här, vad tycker du om branschen då? Ja. Så jag får, men det är väl bara lite kul det där med att, att det är så. Att folk är verkligen inte som man tror. Men influensbranschen, ja, alltså det, jag tycker den är vidrig i grunden.
Mm.
Och det handlar inte heller om personerna. Utan det handlar ju om att man ägs av företag.
Mm.
Alltså när jag frilansade och inte hade något tv-jobb och bara försörjde mig på samarbeten eller göra branded content på mitt produktionsbolag, då kände jag hela tiden att allt jag gjorde ägde företagen.
Mm.
Alltså att man, oavsett om jag gjorde tv, så var det superkommersiellt. Eller alltså tv, alltså, jag gjorde det som reklam kan man säga då. Om jag producerade det, så var det alltid ett företag som ägde det, såklart. Ja. Och så är det ju väldigt många jobb. Alltså jag jobbar med PR och reklam i annat. Alltså PR-konsult eller vad det kan vara. Så företag äger ju dig på ett eller annat sätt. Men nu blev, då blev jag så himla beroende av att tacka ja till allt.
Mm.
Nu är jag inte det på samma sätt, för vi har podden.
Mm.
Och då tackar man ju ja till det samarbete. Men vi kan välja att vraka lite, och vi har ofta samarbete med dem vi verkligen vill.
Ja, jag tänkte precis säga det. För jag tänker, just podden också. Jag tror att det finns en... Jag pratade med en annan väldigt stor influencer på en middag, ska inte säga vem det är, som också har podd. Och hon var så här, podden, där känner jag, för jag ger så mycket av mig själv.
Mm.
Man får någonting av att lyssna på. Hon bara, jag blöder och stöter i den här liksom podden.
Mm. Mm.
Så jag tycker liksom att den betalningen känns också så här rätt. Mm. Och sen så kan man verkligen kanske välja och vraka mellan samarbetena. Mm. Men så fort hon gör samarbeten på Instagram, så är det så här, vad får de egentligen?
Ja.
Alltså vad är det jag ger, alltså det finns, alltså, det är inte riktigt samma, alltså hon bara, det är så enkelt för mig att göra i podden, för jag tycker verkligen stå för det.
Mm.
Men så fort det hamnar på Instagram, då står jag inte för det.
Nej, jag vet, så där är det ju lite svårt att liksom hålla någon nivå, och så ska ens Instagram, ja, det är konstigt.
Men det är nog svårt att vara stor, alltså det, gud vad, jag tror att det bästa, det är nog vad som jag säger, mikroinfluencer.
Mm.
Alltså jag tror faktiskt det.
Man har sina...
Man, och så här, de man har inte alls det där... För att också, det man ska komma ihåg, de här är ni stora influencers. Vem kan tacka nej 200 000 på en faktura helt plötsligt? Alltså, vi kan ha den.
Nej, men och det är ju... Det har jag ju pratat om förut i podden. Att det är ju, nu är jag absolut inte... Alltså, jag går inte jämför... Men jag får ändå ganska mycket samarbete när jag inte har så mycket följare. Men alltså, att det tar ju jättemycket, det är jättesvårt såklart att tacka nej till 200 000.
Mm.
Och jag har ju gjort det ibland när det har varit för alltså när det här mellanrummet har blivit för stort, alltså mellanrummet mellan så här, vem jag är och vad produkten är typ, eller tjänsten eller vad det kan vara. Men i alla fall, ja, men så att influencerbranschen, det, jag vet inte vad riktigt ni vill ha svar på, men det är ju det där att det är ju liksom kapitalism såklart i yttersta beviset på kapitalism typ. Alltså att man lever för att folk ska köpa saker. Att man jag lever på att få andra att köpa saker. Du förstår varför det liksom och det är ganska, ibland relativt onödiga saker. Det är inte som att liksom jobba på ICA kanske, där folk faktiskt behöver köpa mat eller vad det nu kan vara. Men med det sagt så tycker jag också att det finns det positiva är ju liksom att det är en bransch där unga kvinnor får äga. Samtidigt, sanning med modifikation. Ja. För att det är så här, ungars kvinnor går också, springer också tjänster åt liksom, stora för ett bolag som i grunden ägs av män i liksom, majoriteten.
Men sen så tänker jag, det finns ju många, jag tänker många av er, du Hanna till exempel som började med blogg, alltså så här, det var influencer innan det hette influencer.
Bloggare.
Det skapade ju möjligheter för dig. Jag tänker typ så här, Petra Tungården också en av de första. Nu har hon liksom ett, alltså Adore, hon kommer väl bli ekonomiskt oberoende. Alltså förstår du? Alltså,
Bianca.
Michaela Forni har startat Baby Journey. Mm. Alltså de har ju ändå, alltså de har fått möjligheter och tagit dem. Ja. Och det är helt och hållet för att de en gång började blogga. Mm. Och det ska man komma ihåg.
Faktiskt. Det är väldigt kul ändå.
Så att det finns ju otroliga så här, förebilder.
Ja. Och ska jag tycka om att, alltså när man ses också, det är kanske lite så här skvallrigt. Så när jag går, för man går på vissa events, det är inte så att du och jag springer på så mycket events, men när man väl gör det så är det ju också, det är ju inte liksom snea blickar.
Nej,
och
alltså
liksom,
det är ett community.
Ja, alltså folk, det är verkligen, hej, om man och så här, folk, jag tror också att man kanske behöver vara ganska outgoing och liksom kunna föra sig om man jobbar med i den här branschen.
Ska jag säga en till sak som jag verkligen också,
det är kul.
I det här sammanhanget som jag upplever.
Och du är ändå ganska inkastad.
Ja,
liksom.
Ja, jätteinkastad. Så är det ju, man är så otroligt utsatt.
Mm.
Man ger av sig själv och sen så öppnar man också upp för att folk ska tycka jättemycket om en. Och de som är de första att backa upp en är ju oftast andra influencers. Ja. För de vet precis hur det känns. Mm. Så att när man träffas där så är oftast folk jättesnälla, jättepeppande, uppmuntrar, intresserade. Mm. För att de vet också hur sårad man blir.
Ja, alltså alla går runt och är lite utsatta. Ja. Man har någon kommentar i bagaget som man går bär på.
Men det är ju, vi möts där och så har man en hel ryggsäck med elaka kommentarer.
Men det är inte så att någon, det är väl jag som sitter och tycker synd om mig på något event. Men
nej. Det är inte att man sitter och pratar om det. Men jag tror att det finns en förståelse för andra som är väldigt fin. Mm. Och sen så var det också,
vet du varför också finns en förståelse? Ja. Som jag tycker om. Att det är ju ett väldigt bespottat yrke. Alltså influencer. Är du influencer? Pratar ju. Alltså, ja men det vet ju ni. Alltså det finns ju ett förakt. Och då så tycker jag det. Alltså förutom de här kommentarerna så är det själva. När man ses på event så liksom var vi. Det blir också någonting så här. Här är vi ju, och man får också se, jag får också ett kvitto på att ja, just det, här är ju bara massa vanliga människor som råkar mycket följare på Instagram.
Som är också, verkligen vanliga.
Ja, men som är såhär, du är uppvuxen i Södertälje, din mamma är sjuksyrra, du kommer, det är inte så att det bara är liksom Östermalms tjejer.
Nej, verkligen
inte. Utan det är verkligen såhär, jag kom från Västerås och jag började göra danser på TikTok och nu så har jag liksom en av Sveriges största kontor. Alltså jag vet inte, det är liksom... Det är inte folk som kommer från pengar alltid. Det finns verkligen olika... Ja, men jag vet inte. Det tycker jag är lite kul. Alltså, tjejer med massa så här, olika dialekter, olika bakgrunder. Ja. Och så gemensamt nu med att det liksom, man har lyckats liksom, nå folk. Ja. Typ.
Och jag tror också, apropå det var en som skrev, vad tycker ni om snobbiga verklighetsfrånvända influencers? Och jag tror...
Vad lite den där åsikten osade något.
Ja, men jag tror att där är det också att framförallt kanske av det här lite yngre gardet, de gör ju bara det de tror folk vill ha. De är ju också, alltså det finns ju en hel person bakom det där.
Mm.
Alltså det vi uppfattar, tror jag i alla fall, mycket att det vi som, det du uppfattar som snobbigt och verkligen frånvänt, det tror jag ofta är bara att de ger det de publiken vill ha.
Mm.
På många sätt.
Mm. Jag vet inte heller, verklighetsfrånvänt. Ja, men det är väl då att man kan uppleva att det är typ så här, jag köpte det här.
Ja, man visar upp sina väskor, man ska, drömmen är, alltså man har helt tappat. Alltså, det är väl så här.
Lojsan Wallin där betalar 7000 för midsommarfesten, jag vet inte om du såg dem.
Nej, vadå?
Ja, men det är också så här, det är också lustigt hur så här, kvällstidningarna, om man får ge dem en känga. Ja. Nej, men att de lyfter sådana här rubriker, för de vet ju att då kommer ju Birgitta Svensson sitta där och bara, herregud,
det är verkligen... Vad var det som har hänt?
Jo, men hon, jag läste bara rubrik, ja, men det handlade om att hon tar, det kostar 7000, folk får betala 7000 spänn per person, så ett par då som kommer på hennes midsommar får betala 14000 spänn. Det är jättemycket pengar och det är ju helt sjukt.
Ja, alltså. Hela semesterkassan.
Men jag tror typ att det var så här att man fick så här boende någonstans på en helg och typ middag. Alltså det var, när man började läsa så var det ändå så här... Ja,
det var ju säkert kanske... på något flott ställe.
Ja, ja men precis. Mm. Men det är väl så här, det som är verklighetsfrånvänt i det, det är väl typ så här, berätta inte det där. Nej. Alltså det är verklighetsfrånvänt att inte förstå att det där, ju, det där, att det där sticker i folks...
Det har ju alltid pågått, ja, det är bara innan
folk,
influencer.
Ja, det är bara att folk säger, nu når det ut till verklighetens folk på något sätt.
Och vi är skärrade.
Mm, jag ska bara veta vad jag går ner och lägger på hotell i Köpenhamn. Ja. Men vi är inte så pass verklighetsfrånvända. Vi är så pass verklighetsfrånvända att vi lägger de pengarna. Men vi är inte så pass verklighetsfrånvända att vi berättar det för folk. För man vet, för vi är också verklighetens folk.
Ja, alltså, men alltså man har väl lite känsla.
Love bracelet är inte bara en symbol för pengar. För snyggt är det väl ändå inte.
Men det är väl, är inte jätte... Men... Alltså statusmarkörer. Det finns väl jättemånga.
Ja, men alltså är det det här med skruvarna, ja.
Alltså det måste vi komma ihåg, att det är väl jättemånga sådana där statusmarkörer som kanske inte är så fina egentligen. Vet, alltså.
Ja.
Alltså, vad är det?
Här sitter jag med en klänning står Agnes.
Som också skulle kunna vara monkey.
Ja. Men det är viktigt att det står Acne Studios, för det är det som gör klänningen. Liksom.
Exakt, nej. Så det där är, du frågar fel person. Jag skulle vilja klä in mig i Cartier Love Bracelet.
Ja, kostet på riktigt. Alltså jag har aldrig...
Vad kostar det?
74 000.
Alltså jag skulle aldrig... Det är inte det jag skulle köpa.
Men
för
vad är de där skruvarna då? Alltså går det att skruva dem?
Men det är
dem?
Att man har liksom en skruv och så skruvar man fast.
Det är det, ja.
Ja, precis. Ja. Då är man i en mans ägor. Är det bra? Han kan inte bara ta bort med sin lilla
skruvmejse. Snart kommer Love Panties. Och där han har liksom bara hamnat nyckeln till strosor.
Cartier's Love Panties.
Nej, men vad tycker vi om det då? Det, är alltid, det finns mycket status. Ja. Bla, bla, bla. Ja, det är väl vad det är. Vad bra åsiktsmaskin vi har nu. Har ni stängt av? Vad tycker ni om föräldrar som inte har koll på sina barn i till exempel parker och mataffärer etc?
Pratar om mig? Ursäkta. Nej, men alltså vad menar de? Alltså att de springer runt och beter sig som skit. Men det finns olika typer. Vet du? Du vet ju hur min dotter är. Hon lyssnar inte.
Nej. Hon gör faktiskt inte.
Nej, hon gör faktiskt inte. Det vet du, för Nisse lyssnar. Jag kan ju säga att jag kan säga på en gång. Hannas barn lyssnar på henne, mitt barn lyssnar inte på
mig. Och det handlar inte om hur vi är som föräldrar. Nej. Det handlar om hur våra barn är.
Ja, det kan jag säga, för att jag tror att jag är betydligt strängare.
Mm.
Och ni kan säga, jag testar alla metoder. Hon är, vi måste kolla öronen nu, för att...
Nej, men det ska ni.
Nej, men hon går ju, alltså hon går, alltså vet du hur ofta hon sticker iväg? Alltså jag kan vara i köket och så har jag inte sett hon på ett tag. Då ser hon komma cyklande på gatan. Då har hon stuckit iväg med cykeln.
Så.
Hallå, jag bara, och så hon bara, jag bara, men du får inte gå, jag bara, du måste säga till.
Ja.
Hon har, då fortsätter hon prata. Jag träffar någon här borta, du vet så här. Så att hålla koll. Jag kämpar på för att hålla koll på mitt barn. Och det går si och så.
Ja, jag tycker ingenting. Eller jag tycker ju kanske någonting då. Och det är att jag tycker synd om föräldrarna. För att det är sällan ser man verkligen. Ja, men det är väl så här. Jo, vet du vad jag kan störa mig lite på om jag får ändå vara. Och det är papper.
Ja, de är alltid.
I parker. Alltså när vi bodde i stan var vi ju ändå med Nisse mycket park. Och jag lovar säkert Anton och Johan är lika. Men alltså de tar jobbmöten. Liksom går runt med det. Och så är det liksom, hör man det här barnet så här, pappa, 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 pappa. Inget svar. Då kan jag vara typ så här, pappa! Alltså jag vill bara skrika också.
Vet.
Sen, obs, jag tycker verkligen att man som förälder ska kunna sitta med sin telefon. Och jag tror inte det är avgörande.
Nej,
om man
är
bra eller dålig förälder.
Nej, för också är ju parken har alltid varit min fristad att så här...
Ja, då kan man sitta och scrolla och så kan de leka. Ja. Men det blir någonting när man inte... Man måste ju ändå ha något öga eller öra till övers.
Och sen så kanske också med hålla koll om ett barns beter sig som skit mot ett annat barn. Att man så här inte liksom...
Det tycker jag verkligen nu när Nisse börjar bli större. Alltså nu är han 3 snart. Och då är det ju så viktigt för att han är runt mindre barn. Alltså 1-åringar. Att man säger, det här är små barn. Du kan inte springa. Du kan inte...
Alltså tränga sig förbi en klätterställning.
Som när man är på junibacken och springer som 10-åriga killar. Då kan jag bara liksom så här, alltså att föräldrarna måste förstå hur ni, alltså det här är stora barn, de måste, de andra krav på dem och de skrämmer ju liksom små barnen.
Där är jag. Jag är vansinnig liksom om det kommer, man är på något sånt lekland. Mm. Och så har man liksom en liten treåring och så kommer det några som är på gränsen för stora och bara man bara, vart är era föräldrar? Det här är liksom, nu måste ni vara lite så att tänka efter lite, och det är inte upp till dem, för de har ingen konsekvens, utan det måste ju en föräldrarna kunna säga till dem.
Så det är fan, och så det hoppas jag, det försöker man ju tänka med sitt eget barn, för att det kan ju också vara att man tycker att sin egen tioåring är så gullig och liten och han gör väl ingen far, eller han är väl ingen. Men att man där liksom ser Nisse att han är nu, vissa krav kommer ju för varje år han blir äldre. Eller liksom.
Men sen har jag också väldigt mycket, nu är jag inne på barn nummer 2 och analyserar mycket min småbarnstid med Florens. Så jag har så här insett, gud vad det var tufft för mig. Det har jag ju pratat om. Och så var jag också på ett sånt litet lekrum igår i Täby centrum. Och så såg jag en sån otroligt trött mamma som hade kanske en 2-åring och en 4-månaders. Och så fick 2-åringen ett sånt där tantrum. Alltså vill inte gå därifrån. Och jag såg att hon tappade ju. Så att hon stod och skrek. Vad är det du vill? Men det hon, man skriker ju inte till barnet. Utan man, det är som att man pratar med sig själv ju. Jag förstår inte vad du vill. Vill du gå hem och äta? Vill du? Alltså du vet, hon bara tappade. Och jag började gråta. Jo, jag satt runt ett hörnet. Jo, men jag, för jag kände så här. Jag är på en annan plats nu. Alltså jag är verkligen det. Och det är så. Jag var på en tjejmiddag. Och då pratade vi också om det här. Om att få utmanande barn eller nöjda barn. Mm. Men framförallt första gångs föräldrar som har nöjda barn tror ju att de är så jävla bra föräldrar.
Och det säger ingenting.
Nej, det säger ingenting. Och det är så lätt att tro att man är en bra förälder. Och det är jättelätt att tro att man är en dålig förälder när man har ett missnöjt barn. Och jag vet inte vad jag vill säga med det, men det är viktigt att komma ihåg. Och jag såg henne där och blev ledsen, för att det är jättesvårt.
Man känner ju igen sig. Ja. Det är så himla, alltså, hur många gånger är man? Den där frustrationen liksom.
Vad är det du vill?
Hon
var så trött.
Åsiktsmaskin.
Vad tycker ni om folk som tappar sin dialekt när de flyttar till en annan stad?
Jag har tyckt väldigt mycket om det.
Tror ni jag har tyckt något om det? Noll.
Jag har tyckt väldigt mycket om det för att jag tycker att det... Jag minns när jag växte upp. Så hade jag en kompis som ibland var i Göteborg. Mm. Då kom hon hem därifrån och pratade lite göteborgska.
Men det...
Jo! Ja. Och då tyckte jag att det var tecken på svaghet. Då tänkte jag att, så här, att man inte har bättre självkänsla än att man måste förändra sig.
Hur gammal var du när du tyckte det här?
11 kanske, 5. Och det här var ju liksom, alltså jag tyckte att det var...
Vilken
liksom,
analys han med.
Jo, jag tyckte liksom att det var... Ja. Ja men att det var tecken på att det var liksom osäkerhet. Och nu har jag ju förstått, för jag tappar ju inte min dialekt och jag ändrar sällan min dialekt. Ibland kan jag vara lite mer stockholmsk. Och det är när jag blir typ lite nervös, tror jag. Men idag så förstår jag ju att det här med att ta efter dialekt, det är ju snarare liksom
musikalitet.
Det är bara tecken på att jag inte har något IQ typ. Ja. Alltså att jag inte har någon, man tar ju efter för att det är liksom...
Ja, alltså exakt så är det ju. Oftast var det ju de, alltså jag kommer ihåg att ibland när man ser någon släktingar som kommer upp liksom från, då började ju de ta efter vissa ord, och det är ju sympatiskt tycker jag. Alltså det är tecken på att man är sympatisk, att man hör. Man börjar ju, oftast är det ju, handlar det mer om dialektala ord. Så om man umgås i ett gäng som säger vissa saker, då tar du ju efter det ordens snacket, tugget. Jag menar, varför börjar
jag
folk...
tycker betoningen.
Ja, men det kan ju bli, alltså det kan ju också bli om du hör det hela tiden. Och det är också så intressant, för man kan ju, där kan man inte heller göra rätt. För de som man är uppvuxen med, de tycker ju att man har tappat dialekten.
Ja, jag vet. Man, pappa kan ibland säga till mig, gud vad du pratar stockholmska.
Och de här nere tycker att man har jättemycket dialekt och ska härma en och skratta åt den.
Det är lugnt, hörni. Jag är stolt över att jag har via dialekt. Vi är stolt över oss.
Ja, men det är ju, framförallt är det ju fint. Ja. Jag tror att de som inte har dialekt är väl... alltid. Och jag tycker
vilka har inte det? Det är alla har ju en dialekt.
Ja, men nu menar jag de
stockholmare.
Ja, de tycker inte att de...
Nej, rikssvenska. Vad tycker ni om Finland?
Vad bra.
Vad tycker ni om Finland?
Jag älskar ju Finland.
Jag har aldrig varit. Jo, jag var i Helsingfors en gång när jag var 10. Ja, så jag har ingenting att säga. Jag vet vad jag älskar. våra, eller mina finlandssvenska följare. Jag har mycket på bloggen också.
Det är ett tjejgäng från Finland som kommer på livepodden.
Är det?
Mm. Men jag vet att de...
Finland känns cool. Känns väl lite up and coming. Jag ska åka till Finland på vår nästa konferens.
Ska jag säga lite vad jag tycker om Finland? Ja. Snabbt.
Då har vi pratat om Finland.
Ja, vi fick klippa bort det för att han har avbröt mig hela tiden. Det var det sjukaste segmentet någonsin. Så Hanna tycker Moomin, tycker hon. Moomin. Ja, Helsingfors är jättevackert.
Mm.
Jag är jättefascinerad.
När var du där?
Jag var där året innan jag flyttade till Toronto. Jaha. Så var jag där på en tjejresa.
Oh.
Jättevackert. Jag är fascinerad över liksom, alltså, finska vinterkriget. Jag är fascinerad vad som hände med Finland. Att de ändå var i krig. Och sen ändå har lyckades bygga upp. Liksom. Nu skrattar du för att nu... Han är så intresserad. Han är så intresserad. Jag tycker om er Finland. Tack för mig.
Jag tycker om Finland på grund av finska Finland.
Nej, jag menar bara att
jag bygger byggdörr. Ja.
Allt, alltså att man, det är ändå så här. Vi var, ja.
Det är bara en sån lång analys på frågan, vad tycker ni om Finland?
Men jag berättar olika saker, men jag är fascinerad över Finland. Jag är också fascinerad av deras obryddhet som finns, till skillnad från Sverige. Mm. Som är liksom, vi är så ängsliga.
Mm.
Och det ser ju inte jag när jag är i Helsingfors på samma sätt, eller när man träffar folk från Finland.
Mm.
Ja, men jag tänker inte, okej.
Okay. Det är kul att du aldrig får prata om Finland för mig.
Du, finlandshatare.
Jag har försökt 3 gånger på poddens historia. Och varje gång har jag avbrytit eller börjat skratta eller hånat.
Vad bra! Nu ska vi prata något som Hanna tycker är intressant. Vad tycker ni om
pajs?
Nu kommer Hanna igång. Berätta gärna, Hanna, hur du bajsar. För det verkar ju vara...
Huvud. Jag heter i och sen kommer du.
Nu ska vi prata om något som Hanna bryr sig om. Kim och Courtneys bråk. Vad har ni för analys?
Oj, oj, oj. Kan verkligen se båda sidorna.
Mm.
Har du också en analys?
Oj, oh, ja. Min är så, kanske ett helt avsnitt.
Oj. Jag vet inte om jag tänkt så mycket på det här.
Nej.
Men så här.
Ska du berätta lite snabbt?
Mm, så här. Courtney och Kim Kardashian, bara lite kort, det skiljer ju inte alls många månader mellan dem, eller det är väl ett år eller något sånt där. De är ju ändå 14 månader eller något, tror jag. Och Courtney är då stora syster, och Courtney gifte ju sig i
Italien,
och hade ju Dolce Gabbana bröllop. Hon känner ju
de
även
hostade
dem. De hostade, ni kanske minns liksom hennes spets, och liksom, ja, men det var väl så 90s
de
Dolce Gabbana.
De öppnade arkivet för henne.
Exakt. Och sen då, 4 månader senare, så får Kim möjligheten att göra en Dolce Gabbana visning, catwalk,
som
hon sätter ihop. Och det här sårar då Courtney. För Courtney känner ju sig liksom ännu en gång, kanske, man kan tänka sig. Mm. Alltså att det, för Kim, hon menar på att hon säger business. Saker som att det är bara business för Kim, och att Kim inte har någon känsla, liksom att hon kände att det här var hennes grej. Det är väl det grundar sig. Ja. Hon kände att det här var hennes grej, och Kim kommer då och bara köra och liksom göra det till sin grej. Mm. Och då så menar Kim på så här: I don't need your permission. Alltså typ så här: varför ska jag fråga dig om det här? Du förstår inte hur samtalen har gått. Jag var jättenoga med att jag inte skulle ta dina kläder i min visning. Alltså det du hade på ditt bröllop.
Mm.
Ja, ni hör ju. Det är inte det handlar om. Det här är ju ryska dockan vi var inne på. Mm. Det här är ju liksom, det låter ju så fånigt på ytan.
Mm.
Men i liksom den kärnan är ju någonting helt annat.
Ja.
Det vill säga, ja, vad är kärnan, tror vi?
Jo, jag har först en analys på Courtney.
Mm.
Och det är att hon är uppvuxen i en familj där det är väldigt mycket prestationer.
Mm.
Och man har också sett, vi som har följt serien, man har ju sett Courtneys resa, att hon är ju inte lika intresserad.
Nej.
Hon har också gått jättemycket terapi, märker jag.
Jaha!
Alltså jättemycket. Och men problemet är att det hon hela tiden prioriterar, det värderas inte. Hon får inget erkännande för det.
Nej.
Och hon har ju också, jag har sett genom säsongen att hon har försökt markera så här, att typ att vara så här, jag måste vara med min familj. Jag kommer inte dyka upp på den här fotograferingen. För det är ett sätt för henne, tror jag, att visa typ så här, det här är viktigast för mig. Ge mig eloge. Medan de är så här, hon har ingen arbetsmoral. Alltså det blir en...
Men de har också varit lite så här: oh yeah, you're such a good mom, say it again. Alltså, för det blir också kränkande mot dem. Ja, ah. Ah, du prioriterar dina barn, det gör vi också. Alltså det blir liksom en...
Och jag tror att det där är... För att då får hon inget riktigt det där erkännandet. Mm. Medan så här, Kim får allt hela tiden. För det är liksom så här, hon är på alla framsidor. Hon får... Och även fast det inte är lika viktigt för henne, så var det här hennes grej. Det här med bröllopet. Mm. Det var hennes stil. Det var henne, alltså hon, det betydde mycket för henne. Och jag tror att hon kanske... Alltså, det betydde väl väldigt mycket för henne.
Mm.
Tror jag. Och så är det så lätt då för, tycker hon då, att vadå, Kim bara gör det liksom. Bam, 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 bam. Mm. Men det fanns ju också, tror jag, någonting mer för Kim. Än att det bara var en mode.
Ja.
Alltså bara ett gig.
Mm.
Eller hur?
Ja, ja, ja. Ja, men vadå? Kim tyckte att det där var ett erkännande av henne som hon... Ja. Man kan ju se, för man ska analysera Kim, är ju så här, det var ett erkännande att hon kan göra saker stilmässigt utan Kanye också.
Det var ju det för henne.
Att hon ska då få den här möjligheten och de tror så pass mycket på, på henne att hon ska ta sätta ihop 80 stilar liksom, eller vad det nu var.
Ja, ja, men det var precis så. Och jag tror också att de är ju så olika. För jag menar, det tycker jag älskar med Kim Kardashian, men hon har ju liksom... hennes mål är ju att bli världens största stjärna från start. Alltså, du vet,
hon är liksom skapt för det.
Ja, och hon har ringt och tipsat paparazzi-fotograferna. Alltså, det är vem hon är.
Mm.
Och jag tror att det blir en sån crash, eller clinch, liksom, för det är inte Kourtney. Men samtidigt ibland så försöker... Alltså, hon tappar väl bort sig själv ibland, Kourtney.
Ja. Jag borde väl
göra någonting. Jag borde bam, bam, bam. Men han så här... Nej, det är väl inte hennes grej. Men vad ska hon få sitt erkännande ifrån? Mm. Framförallt i den familjen.
Mm.
Alltså det är bara min analys. Mm. Det måste vara tufft. Och sen så är så här, såg jag att så här, Chloe var så här, varför kan vi inte bara vara glada för varandra hela tiden? Alltså så här, det finns ju också någonting i det där att man verkligen... Hon löper ju linan ut nu. Löpte ju linan ut och verkligen så här... Hur ska man säga? För jag fick så klump i magen. För jag tänker också så här... om jag hade varit Kim och så hade jag hört att min syrra inte vill prata med mig knappt, då förstörs ju lite av det hon ska uppleva där och
ja,
då.
Ja, ja, ja. Verkligen.
Hennes moment blir ju lite sådär dimmat.
Ja, nedsmutsat.
Ja.
Jag stör mig ju ofta på Kourtney, fast jag tycker synd om henne också. Ja. Men jag är ju mycket mer liksom Kim i min personliga, tror jag. Alltså att man bara, men... Alltså, ska man sitta och bli sårad åt höger och vänster för sånt där? Jag vet inte. Så här, och så känner man också så här att Kim då, i hennes värld så försökte hon ju också göra det så bra hon kunde.
Men det var väl en brist i kommunikation.
Men hon var ju också feg i att hon inte sa någonting.
Jag vet, för det såg man hon säger ju bara, det känns inte riktigt rätt.
Ja.
Och sen när hon väl blir påkommen, då blir det försvarsmekanism.
Ja, precis. Och hon visste innan att det var känsligt. Som att hon vet hur Kourtney är. Ja. Så det hon borde ha gjort i det här bråket är ju att ringt Kourtney och sagt såhär, jag vet att det är viktigt för dig och det är viktigt för mig också. Hur ska vi båda kunna få det att liksom kännas bra? Och då fall Kourtney hade varit såhär, nej, du får inte göra det. Men det hade hon varit så verkligen.
Nej, för det brukar jag ofta tänka på såhär, det är ju erkännandet man måste få.
Mm.
För att säger man någonsin nej till någon som ber om lov?
Nej.
Knappt.
Men jag tror också att Kim typ inte vill ge idékännandet till Kourtney. Ja. Du, Dolce Gabbana, det var ditt bröllop. Alltså, för då gör hon ju också något såhär, gör ner sig själv lite där. Och nu ska jag ta din grej.
För det var ju också lite sorgligt när... Finns det inte någonting i det här också som är... Det känns som att Kourtney vill bli sedd av Kim. Hon vill få Kims... Ja. Alltså, hon var på bröllopet, men hon sa att det var fantastiskt. Nej. Hon gick bara runt och var sur typ.
Ja. Och det är för jävligt.
Det är för jävligt.
Alltså. Och Kourtney som säkert är som jävla HSP-are, känns det som. Alltså, hon känner ju alltså, liksom.
Så det är
jobbigt. Att hon känner då liksom det där och ser det. Och bara så, det där känner man ju igen också med kompisar eller syskon också. Ja. Någon går runt och liksom är inte där. Man vet hur det känns att se det också.
Ja.
Och så på ens bröllop, fy fan. Det tycker jag också så här, där får fan Kim bit ihop. Eller så var det bara så här att hon var, det var direkt efter skilsmässan med Karin. Hon kanske mådde skit, gick på tabletter och bara så.
Who knows? Japp, våra vänner Kim och Kourtney.
Hur mycket kan man prata om? Men det är intressant. I grunden handlar det om relationer. Det handlar ju säkert om så här, en syskonrivalitet och att man är olika och så här, försöka få den relationen att funka.
Och båda se mig.
Det är väl allt som i slutändan handlar om. Man vill bli sedd.
Sen var det också en som skrev, vad tycker ni om människor som bara bott på ett ställe hela livet?
Skönt.
Ja, det där är, för att, och det här handlar ju ofta, när det tas upp, det handlar ju ofta om människor som bor i mindre städer.
Mm.
Den frågan ställer man sig aldrig när någon bara bott i en storstad.
Mm, de här jävla stockholmarna, det vet vad ni gör. Ni bor ju fan kvar här för alltid.
Flytta hem till samma. Ja. Alltså, ja. Det är samma
flytta
sak.
Tillbaks. Till jag får, du, vid Lidingö och så får barn flytta tillbaka. Alltså, ja. Men då är det Lidingö, alltså det är okej. Okay, liksom.
Ja.
Sundsvall, det är inte okej.
Okay. Vi är ju alla olika. Man, det, här, alltså, det är ungefär som att man inte skulle leva ett rikt liv ifall man bodde i samma stad. Men ett rikt liv är ju lika mycket det som pågår inom en. Eller vad man behöver. Behöver man trygghet? Behöver man yttre? Det finns väl ingen, alltså, det är inte att man automatiskt är trångsynt för att man bor kvar på samma. Och det är inte att man blir en bättre människa automatiskt för att man är ute och reser runt jorden.
Nej, nej, verkligen.
Simpelt.
Det är väl bara liksom hur man är lite lagd som person, kan jag tänka mig. Och lite så här, vilka möjligheter som kommer. Jag Anton pratade om det när vi åkte bil från Sundsvall. Så pratade vi lite om det här är krisen som folk har nu i vår ålder. Mm. Var det här allt som blev?
Mm.
Och han har haft någon bild av att hans kompisar i Sundsvall har varit så himla nöjda. De som blev kvar. Liksom. Mm. Att det har varit så, ja, men, att han nästan lite avundsjukt tittar på dem. Att, så här, varför ska jag behöva en person som hela tiden ska ha mer? Jag ska plugga i Stockholm. Jag ska tjäna så här mycket pengar. Jag ska ha det här och det här och det här. Fan vad skönt att bara vara en nöjd person och bo kvar i Sundsvall.
Mm.
Tills att man växer upp nu och ser och, så här, och nu har han haft kontakt med några där eller liksom han hade, ja. Och då är det ju precis samma frågor de ställer, var det här allt som blev, alltså jag menar, i slutändan så handlar det väl liksom inte vad som faktiskt blev eller på något, alltså att vi, så här, då kan man tycka att man, ifall man sitter i en mindre stad och så har man bara bott där då säger vi och så känner man känslan så här, ja, var det här allt som blev, och så får man lite krisigt. Då vill jag påminna om att den känslan har man även fast man har gjort bott på olika ställen eller liksom
det är den
testat.
Inre resan.
Ja, det är verkligen det. Så att vad vill jag säga, man är olika och ganska lika.
Ja. Och också att, ja, men det, för mig tycker jag att det där är sånt, det där är väldigt ungt att tycka något om det.
Mm.
Så ja, det var sånt man tyckte när man var 20.
Men det, jag tror att man tycker om
det. Fans, flytta någonstans du!
Se världen! Men jag tror också att man tycker ju någonting om det när man är ung. För att man speglar sig hela tiden mot andra. Och så vill man ju få facit. För att man vet ju inte vad man vill.
Nej.
Och då är det ju liksom viktigt att så här, försvara sina egna beslut. Ifall man då håller på och reser då, eller har flyttat någon annanstans. Ja. Kanske längta hem. Då är det ju bra då för en själv att tänka så här, ni som blev kvar.
Ja.
Man försvarar ju sina val hela tiden genom att slå ner andra.
Ja.
Det kan man göra nu också när man är 35.
Åsiktsmaskin.
Vad tycker vi om Alex Schulman?
Men jag tycker ju väldigt mycket om Alex Schulman.
Jag gör ju också det.
Alltså, och jag tycker också om honom.
Det säger vi det för att vi sitter på Perfect Day.
Ja, men, alltså, då hade vi kanske inte svarat på frågan om vi inte tyckte om.
Mm.
Alltså rent så här, som jättespännande som medieperson.
Mm.
Men sen så, jag känner ju inte honom. Du har ju ändå kanske träffat honom mer. Men jag gillar också...
Känner vi.
Nej, men
vi
alltså,
pratar
ja, ni
det.
Pratar. Ja,
att en
jag,
del.
Nej, men jag tycker också om... Alltså, när jag tycker också om hans person på något, alltså jag gillar det här att han är nästan lite blyg ju.
Alltså, ja, nästan, han är väl blyg.
Alltså han är väl, och så är det så gulligt för han kommer ju alltid på alla Perfect Day-fester. Gulligt. Men du förstår vad jag menar. Då kommer han där, för jag menar Amanda är ju väldigt så här framåt. Och så kommer han där, och jag tycker också att han känns som en väldigt, jag får en känsla av att han är en väldigt så här lojal vän, partner, pappa. Som jag, alltså jag får verkligen den känslan av honom. Och det uppskattar jag jättemycket. Men det är bara en känsla som jag får. Jag kan ju, du vet ju inte om det är så.
Nej, men det är också... Jag stämmer in på den.
Mm.
Men jag tycker också att jag gillar ju liksom lite halvblyga personer som... För jag tycker att jag, apropå speglas i andra, jag tycker att jag kan spegla mig lite i han.
Ja, jag vet, jag tänkte precis säga, men jag bara kan säga det, att det finns likheter.
Ja, alltså det är någonting jag heter, men man sticker ändå alltid ut hakan.
Ja.
Man vill inte ta konsekvenserna, men man är gärna ute och veva.
Man, exakt så!
Så jag känner igen mig jättemycket han. Jag ser alltså att han är lite kicksakande på exakt samma sätt som jag är det. Och sen så tycker jag ofta likadant som han. Och så tycker jag ju också, han har gjort en av de roligaste Instagram-uppdateringarna. Och det var ju när Kate nalla upp den här framsidan på Caitlyn Jenner och skrev tunt. Eller när Notre Dame äntligen brann och skrev äntligen. Alltså sånt är ju väldigt, väldigt, väldigt kul.
Ja. Och han skriver jättebra böcker.
Ja, men, och jag tycker också att det är han är modigt kul. För han på sådana sätt så, eller på, han riskerar ju någonting i det där, verkligen. För då är det liksom Pernilla Wahlgren går in och skriver så här: hur kan du säga att det är bra att Notre Dame brinner? Det är ju kulturarv. Typ.
Men det måste jag säga för att ja, modig.
Mm.
För jag är ju jätte, alltså gud, framförallt nu, jag vågar inte riskera nästan någonting. Nej. Jag är så rädd för att såra, jag är så rädd för att jag kan inte ta, jag är inte redo att ta smällen.
Mm. Och jag är inte aldrig redo att ta smällen heller, men jag riskerar ändå.
Ja, ja. Jag är jätte så här, åh nej, nu kan de bli ledsen.
Och då blir det ju ingenting
ibland. Det blir ju ingenting.
Nej, men han är kort, så tycker jag att han är, sen så är han ju liksom, jag vet ju, han och Edvin har ju haft någon bråk här, men det,
de är väl jätteolika.
Ja, ja, men om man är ja, men tycker om man.
Åsiktsmaskin.
Folk som tar proffsiga förlovningsfoton. Jag var också alltid förvånad, så här, jag skulle kunna, ifall saker skulle kunna ha gått väldigt snett för mig, Nia, om inte jag hade personer runt mig som hela tiden berättar. Alltså som ger mig en hint av att så där kan man inte göra.
Ja, det väl, ja.
För att när man är i någonting, som är en förstagångsförälder, man är nyförlovad, man ska gifta sig, då tror man att hela världen bryr sig om det.
Mm.
Och då är det väldigt viktigt att förstå att det är ingen jävel som bryr sig. Att man ska hålla på med proffsiga förlovningsfoton. Gör det och sätt upp det på din vägg, skulle jag säga, hemma. Om du nu vill ha en sån stil.
Ja.
Nej, men för, vet ni, ingen bryr sig om att någon har förlovat sig.
Nej, men det är så sjukt.
Alltså, ingen bryr sig.
Det är också så sjukt när folk säger tack för alla fina ord om vår förlovning. Va?
Oh.
Va? Det är väl ingenting?
Nej. Vad har ni gjort? Ni har...
Det är väl bara roligt för närmsta också, så här, vi som kanske får gå på bröllop då.
Men, så blir det ju ingen bröllop då. Som för oss.
För oss. Ja, men också, det var någon som frågade om graviditet, alltså gravidfotografering. Och det är väl inte fel på det i sig. Killar lägger upp bilder på sina fiskar hela tiden.
Ja,
men det är
ju
att estetiken ofta ser förjävlig ut.
Så gift vid första ögonkastet, det här med trädet.
Och så som man sätter på henne.
Ja,
liksom,
ja, men de är ju jätteporriga. Alltså, han gör ju typ det.
Men det är väl mera hur stilen...
Ja, alltså... men det är ofta så fult. Det är väl bara det. Vi tycker att så här, får man ha en åsikt? Ja, det är fult.
Ja.
Allt är ofta så här, två fula... Stil. För jag säger också en sak. Händer så jävla fula? Man ska ta förlovningsbild. Lägga händerna på varandra.
Mina proteser.
Men, alltså, korvfingrar liksom.
Upplåsbara gummihandskar med ring på.
Ja, ringen är lite för tajt på mannen typ, och sådana så här dåliga naglar. Ja. Men det är bara, det är för fult.
Det är fult.
Ja, och gravidfotografering. Ja, men det går, alltså,
och jag kan verkligen förstå. Jag menar,
det är once in a life. Ja. Fan, gravid förstår jag mer.
Ja, det förstår jag också mer. Och det är, förlåt, men när man är gravid och börjar få magen varje dag en gravidfotografering ofta, ja, för man är så nöjd.
Ja.
Men det är väl också så här, finns
varje
väl en grej.
Man är liksom kamerateam, ja. Blixtra.
Nej, men alltså att man är ju, det är ju, jag kan ju verkligen så här, när jag tittade på Blanche senast idag så fick jag lite så här, oj, jag kommer inte ha någon fler bebis. Det här är, this is it.
Så då börjar du fota.
Nej, men typ, jag väcker ihop hennes bebiskläder, alltså första tårarna rann, för att nu är det ingen fler bebis för mig.
Nej, jag förstår det. Så vill man ju spara varenda
så att,
sekund liksom.
Ja. Men det, man behöver inte stå och liksom slå in liksom, som en, jag vet inte, slå in i något.
Jag skulle vilja estetiken på typ en gravidfotografering. Vet du vad jag skulle vilja att det ska vara? Analoga bilder, lite så här som 70-tals feeling, lite så här i vardagen.
Är gravid,
typ.
Kan inte jag få vara med då, och så har vi Vera?
Ja. Ah.
Då skulle det vara jättefint. Ah. Jag ligger och gosar med din mage. Skulle att jag ska vara med.
Men jag menar så här, gravidfotografering i vad man så här, står och plockar in i diskmaskin, alltså vet du, sådana saker, än att det ska vara så himla, det är en estetik som blir så här, nu sminkar jag mig jättehårt av en blomkrans på huvudet och något tylltyg och står på sommaräng. Det är bara så här, fan är det som pågår?
Alltså, det är inte, jag vet, för det är ingen spegling av det man gick igenom.
Nej, nej, exakt. Det är det verkligen
då inte. Då är det mer, ja men faktiskt, du vet, när man ligger kanske en nattning med stora magen och andan. Åh, nu vill jag grina, men det är verkligen...
Sånt är ju... Sådana bilder har man ju inte, för att ens jävla kille är ju helt jävla störd. Som, jag blir så jävla irriterad när jag tänker på att det inte finns sådana bilder. För att de fotar ju aldrig än.
Nej. Däremot finns det väldigt fina när de står i någon grå collegetröja på liksom BB och bär deras spädbarn. Ja. Så man ligger typ helt förstörd, men man tar ändå en bild på dem.
Ja,
typ.
Sen, pappa, för första gången, han är så fin nu. Typ.
Jag behöver något för magen, ja. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att nej, du måste äta D-vitamin och C-vitamin. Och det visste jag ju, men nu har jag ändå bara gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju en rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom... Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av... Är det kokos, va? Ja, det är kokos som doftar.
Mm. Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där... Vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inget breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod, va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS. Här är en som undrar, vad tycker ni om killgäng? Är de roliga, störiga, enkla, dumma?
Vilken rolig.
Har du varit ett killgäng någon gång?
Jag har ju varit med så jävla mycket killgäng.
Ja, med
Anton. Alltså uppe i Åre, du vet. Jag har ju hängt jättemycket med Antons kompisar. Alltså på faktiskt ett sätt som jag inte tror att du har hängt med Johans kompisar.
Jo,
jag har
alltså typ varit när jag var yngre.
Ja, i och för sig. Jag har ju alltså varit typ med Johans gäng. Alltså, för att Anton har varit med dem. Gud vad det kliar röven. Ursäkta.
Jag bara,
apropå killgäng. Och sen har jag ju också haft ett killgäng i Sundsvall som jag umgås mycket med. Martins gäng.
Liksom. Men har inte jag berättat det? Att det här är ju lite av en, alltså en... Jag ser ju ner på killar. Och det är ju ett problem. Mm. För att så, man kan ju inte vara så dummande som jag är mot killar.
Nej. Alltså, jag har ju velat bara att de ska vara kär i mig.
Ja, alltså jag förenklar ju liksom hela tiden dem. Och tycker att de är... Ja, jag tycker att de är, vad var hon hade skrivit här?
Dumma.
Jag tycker att de är störiga, enkla, dumma. Men så är det ju inte. Så blir man ju också, det är ju skämmigt då när man vet det blir så här, ja, det här är ju en person som är både smartare, mer empatisk, trevligare, klokare än vad jag är. Och han är man. Och de umgås i ett gäng.
Ja. Ja, men det man, vad tycker man om killgäng? Alltså man kan ju göra några sådana här fasta slutsatser som jag säkert många andra gjort innan än själv. Men att det är, så här, det är intressant att de ofta måste göra saker för att kunna umgås. Mm. Det ska alltid vara liksom, det är en fotbollsmatch som ska ses eller spelas. Eller det är liksom, ja, men gänget ska ofta, det är en aktivitet liksom. Det tycker jag är intressant, istället för att det bara är liksom, ska vi ses och dricka vin? Eller,
ska jag säga vad jag är jätteavundsjuk på? Som finns.
De ställer upp.
Ja, de ställer upp för varandra. Mm, man ringer en gammal fotbollskompis. Kan du hjälpa mig att bära in en soffa?
Så gillar man dem som fan. Alltså. Det där
och då dyker man upp. Och snälla, be mig om fler tjänster. Så att jag får liksom ge det där också. Alltså, jag ändå hoppat
jo,
in för dig.
Jo, men jag funderar på vad jag ska be dig om nästa gång.
Kanske inte bära in en soffa. Ja, men det är jag jätteavundsjuk på, att Johan liksom ringer någon gammal hockeykompis och så kommer
det,
de att hjälpa
sexigt.
Oss.
Såna snälla hockeykillgäng som
men
är...
Men tjejer så här, hon har mage och be mig om att ni sitter hemma med två barn och jag har det fullt upp själv.
Jo, men det är väl också för att vi oftast har mer fullt upp.
Det är ju det. Hon mår psykiskt dåligt hela tiden för vi är kvinnor.
Alltså det är verkligen, det är för mer, det är svårare att fråga tjejer på grund av att vi har mer på bordet som är avancerat. Ja, men vad ska jag säga mer? Killgäng, you go guys. Det kan vara kul också. Det är skönt. Alltså,
ja, men
jag menar,
det är
ett annat sätt att umgås. Alltså, jag menar, det är väl skönt med aktiviteter då.
Ja,
jag var ju på svensexa ju. Martin svensexa. Då var vi bara, då var det 18 killar och jag. Det var ju jävligt liksom, intressant. Liksom bara. Det är sällan man är liksom ensam tjej. Också en liten hotande situation ibland.
Ja, jag måste ju också komma på att jag är faktiskt uppvuxen i killgäng. Alltså, min pappa har ju ett jättestort killgäng. Som jag, alltså, du vet, de gjorde ju alltid pappa barn. Jag är ju alltså uppvuxen i pappa barn konstellation. Så att egentligen så är jag ju väldigt van. Kanske därför jag är less. Hanna. Vi tycker inte så mycket vi.
Nej, vi har väl knappt några åsikter. Men det här var de vi hade. Vi skickade in väldigt mycket roliga. Tack alla ni som har skickat in till åsiktsmaskinen. Jag tycker vi om det här. Det var väldigt kul för oss.
Ja, det var det.
Hoppas att de som lyssnar också tycker att det var kul.
Men det är alltid bra. Ibland så hamnar man ju i samma gamla hjulspår. Mm. Och då är det så bra när folk kommer på lite ämnen och så bara, just det, det finns annat att prata om.
Jag är bara rädd för att ni vet redan vad vi tycker. Alltså det kan vara lite så här att det här förvånade vi någonting. Jo, kanske att jag hatar folk som byter dialekt.
Ja, jag förvånade ingenting såklart. Mi.
Ja, men du är mer snäll. I podden. Ja, nej men hörni, tack för att ni skickade in. Nu ska jag klia mig röven och säga hejdå. Hejdå!
Åsiktsmaskinen.
Åsiktsmaskinen.